På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt med de svenska regenterna och de svenska krigen som någon typ av röd tråd genom historieberättandet. Just nu befinner vi oss i en lite längre specialserie om det stora nordiska kriget. Vi är i dagens avsnitt framme vid slaget vid Poltava 1709. Och innan jag har kommit hit så har det ju gjorts avsnitt om bland annat slaget vid Fraustat 1706, det polska fälttåget, freden i Altranstät, det ryska fälttåget, kriget mot Danmark. Och det kommer efter det här avsnittet av slaget vid Poltava göras ytterligare ett stort antal avsnitt. Vi har ju framför oss bland annat kalabaliken i Bender, det norska fälttåget, karolinernas dödsmarsch, där dessförinnan belägringen av Fredrikstens fästning och så vidare. Så även om vi i slaget vid Poltava kommer att se en vändning i det stora nordiska kriget, så är vi ju långt ifrån klara med det stora nordiska kriget. Och innan jag börjar prata om slaget vid Poltava så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det brukar jag ju göra, och då tackar jag först Mats Källqvist som är kung av Guds nåde på patreon.com/kungarochkrig. Därefter har vi Jonathan Holmström, Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Valdemar Lans, Pontus Henrys, Joakim Rodin, Johnny Rönnberg, Kim Rönnholm, Micke Bodell och Rickard Wallman som kungar. Stort tack för att ni bidrar så frikostigt och fortsätter att hjälpa mig att ge ut den här podden. Och är det så att ni inte redan är månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig, så får ni ju jättegärna gå in och bli det. För ju fler som bidrar, desto roligare tycker jag att det är att fortsätta göra podden. Och förutom att ni stöttar podden givetvis, så får ni ju också möjlighet att lyssna på samtliga avsnitt om ni är månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig. Det senaste avsnittet om det ryska fälttåget, det var ju ett Patreon-exklusivt avsnitt. Dagens avsnitt om slaget vid Poltava kommer ju inte vara ett Patreon-exklusivt avsnitt, så det kan ni lyssna på hela avsnittet oavsett om ni är månadsgivare eller inte. Och dessutom så slipper ni ju också reklamen i avsnitten om ni blir månadsgivare på patreon.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om vi då ska närma oss slaget vid Poltava den 28 juni 1709. Den 28 juni om vi utgår från den svenska kalendern, vilket ju är det som vi huvudsakligen har gjort i den här serien om det stora nordiska kriget. Problemet när man daterar olika händelser under det stora nordiska kriget, det är ju att under de första 12 åren cirkulerar inte mindre än 3 olika kalendrar. Det är dels den gamla julianska kalendern som man har övergått till i, eller som man fortfarande använder i norra Europa. Vi har den gregorianska kalendern, den nya kalendern som man har börjat använda i de katolska länderna i Europa. Och vi har dessutom en svensk kalender som man började använda år 1700. Och tanken var ju där att man skulle successivt reformera den svenska kalendern från att gå från den julianska till den gregorianska kalendern. Men på grund av just kriget och olika administrativa misstag så blev det vid bara ett tillfälle som man gjorde den här successiva förändringen. Så mellan år 1700 och 1712 så låg ju den svenska kalendern fel både i förhållande till den julianska kalendern och till den gregorianska kalendern. Men slaget vid Poltava infaller då, eller inträffar då, den 28 juni 1709 enligt den svenska stilen. Den 8 juli 1709 enligt den nya gregorianska stilen. Och Poltava, det är ju en stad som idag ligger i de östra delarna av Ukraina. Och slaget är förmodligen, skulle jag nog säga, det mest berömda slaget i svensk krigshistoria överhuvudtaget. Möjligtvis i konkurrens med slaget vid Lützen då Gustav den andre Adolf dör 1632. Men i övrigt så känns det ju som att Poltava har få motsvarigheter när det kommer till svenska slag och svenska drabbningar under krig. Och slaget vid Poltava är det största och det mest avgörande slaget under hela det nordiska kriget. När den svenska armén ställs mot den ryska armén. Och slaget vid Poltava blir ju också en avgörande vändning i kriget. För fram till sommaren 1709, eller åtminstone fram till att det ryska fälttåget börjar gå snett, så har ju Karl XII:s karolinska armé varit oerhört framgångsrik i sina försök att först slå tillbaka anfallande makter i form av Danmark och Sachsen-Polen, men också att erövra nya områden och besegra numerärt överlägsna arméer. För det stora nordiska kriget, det har ju sin bakgrund i ett anfallsförbund från slutet av 1600-talet. Då Peter den store i Ryssland Fredrik den fjärde av Danmark och August av Sachsen-Polen tillsammans under tidigt 1700 efter att man har tisslat och tasslat under några år bestämmer sig för att anfalla Sverige från tre olika håll. Och anledningen till att man sluter det här anfallsförbundet, det hänger ju ihop med att Sverige under 1600-talets stormaktstid vuxit sig stort och mäktigt på grannarnas bekostnad i olika freder. Efter olika krig så har ju Sverige vunnit land från både Danmark och Ryssland. Delvis också från Polen i någon mening i Livland. Men den svenska armén under den unge Karl XII:s befäl är ju väldigt framgångsrika initialt. Först besegrar man ganska enkelt Danmark som har anfallit Holstein-Gottorp, en allierad till Sverige. Därefter vänder man blickarna snabbt österut och far över Östersjön till Baltikum och besegrar den ryska armén i Narva. Sen besegrar man saxar och polacker i Klisov. Man besegrar en numerärt överlägsen saxisk och rysk armé fullständigt i Fraustadt, vilket leder fram till freden i Altanstädt. Då August av Sachsen, han har ju blivit avsatt som polsk kung här, tvingas till en fredsuppgörelse. Men under tiden, för Karl XII, han är ju engagerad med den karolinska armén i Polen under ganska många år efter att man ganska snabbt då har besegrat danskarna och den ryska armén i Narva. Under tiden som Karl XII är sysselsatt i Polen så använder ryssarna tiden till att erövra mark i svenska Baltikum. Bland annat så låter ju den ryske tsaren Peter den Store anlägga hamnstaden Sankt Petersburg. Och jag fick efter förra veckans avsnitt, tror jag det var, en fråga från en av våra patrons, Marcus, som skriver så här under avsnittet. Så vitt jag vet så sträckte sig hela svenska Ingermanland runt Finska viken och in i Karelen ända fram till freden i Nystad. Men Peter den Store började bygga Sankt Petersburg redan 1703. Och då är Marcus fråga, var områdena kring Petersburg en rysk enklav på den tiden? Han kan väl knappast ha börjat att bygga staden på svensk mark. Ja, det som hade hänt här under det tidiga 1700-talet efter att Sverige besegrat ryssarna vid slaget vid Narva, det var ju just det här att ryssarna hade tagit mark från Sverige under åren som Karl XII:s armé befann sig i Polen. Så det område som Peter den Store använder för att bygga Sankt Petersburg, det är områden som man från rysk sida då erövrat från Sverige. Så det är på någon typ av erövrad svensk mark som Peter den Store låter uppföra Sankt Petersburg 1703. Men när Karl den XII slutit freden i Altranstädt så tänker man sig att nu är det dags att lämna Sachsen för att vända sig mot Ryssland. I augusti 1707 så bryter en 30 000 man stark armé upp från det grönskande Sachsen. I Kanans land, som en soldat kallar Sachsen, så har de svenska soldaterna kunnat äta sig mätta. En student från Uppsala beskriver de svenska trupperna som marscherar förbi som, citat, tjocka, feta, starka karar med sitt blå och gula livré. Och under perioden som man har befunnit sig i Sachsen så har man kunnat leva ganska gott. Och det är ett sommarvackert Sachsen som man lämnar. Men det man kommer till i Ryssland, det är egentligen själva motsatsen till det man har lämnat i Sachsen. Man kommer under 1708 till ett land som är kallt. Man marscherar genom skogar och blötmarker och den svenska armén lider stora kval under marschen genom Ryssland. De ryska soldaterna, de möter inte svenska soldater i strid utan man retirerar och använder sig av den brända jordens taktik som ju innebär att man förstör allting det som man lämnar efter sig för att den framryckande armén, i det här fallet den svenska, inte ska kunna försörja sig. Och när den svenska kungen leder sin armé in i Ryssland så har han två alternativ. Antingen rikta marschen norrut för att där stödja det svenska försvaret av provinserna kring Östersjön. Provinser som ju har försvagats kraftigt under de senaste åren på grund av just ryska attacker. Eller så är alternativet att gå åt ett helt annat håll, nämligen mot Moskva, själva hjärtat av Ryssland. Majoriteten av kungens rådgivare förespråkar i det här läget att man ska gå norrut för att stödja det svenska försvaret av provinserna kring Finska viken. Men den svenska kungen, han pekar istället handen åt sydost. Han menar att det är ett perfekt tillfälle att angripa den ryska makten i dess hjärtland vid just den här tidpunkten. Och han ser ju hur den svenska armén har varit oerhört framgångsrik under flera år. Man har rusat fram över den europeiska kontinenten och vunnit seger efter seger. Man har dessutom skapat sig ett rykte av att vara oerhört framgångsrik. Vid flera tillfällen så har ju svenska soldater som varit numerärt underlägsna besegrat ryska och saxiska och polska soldater, även om de har varit betydligt fler. Så den svenska kungen, Karl XII, han bestämmer sig för att fortsätta marschera mot just Rysslands huvudstad Moskva. Men kylan och de dåliga förhållandena under marschen gör att fältarmén väntar några månader i byn Radovice för att våren ska komma och det ska bli bättre väderförhållanden. Området där de svenska soldaterna befinner sig blir uppbyggt som små byar med packade tält. Små tält för de vanliga soldaterna och större tält för officerarna. Sjukdomar härjar givetvis i det svenska lägret, vilket alltid, och det här ska man komma ihåg, tog fler liv än vad som dog under själva striderna. Förutom sjukdomar så rådde det brist på både mat och foder till hästarna, vilket tvingar kavallerister till att ägna mycket tid att skaffa föda åt just sina hästar. Vid staden Holovtsyn, med reservation för mitt uttal, stor reservation förutom på alla de platser som jag pratar om idag, men det är en stad i nuvarande Belarus, så möttes den svenska armén och den ryska armén för första gången i ett öppet slag sommaren 1708. Ryssarna, de hade en imponerande styrka bestående av 13 infanteriregementen och 11 kavalleriregementen. Och den ryska styrkan förväntade sig att svenskarna kommer vid flodövergången. Men eftersom Karl XII är medveten om den ryska styrkans numerära överlägsenhet så planeras en komplex strategi med både falska rykten och avledande manövrar för att förvilla och förvirra ryssarna. Genom att sprida ut just falska rykten om en svensk övergång av floden och en omgång av fiendens högra flygel så lyckas Karl XII vilseleda ryska soldater och avleda deras uppmärksamhet. Medan ryska soldater är upptagna med att försvara just sin högra flygel så genomför Karl XII och hans trupper en vågad flodövergång under rysk intensiv eldgivning den 4 juli 1708. Trots svåra förluster så etablerar sig svenskarna på den östra sidan av floden och inleder en framryckning mot de ryska positionerna. Massivt artilleribombardemang används för att försvaga den ryska fronten och öppna vägen för en svensk infanteriattack. Och trots starkt ryskt motstånd så bryts den ryska fronten ner och svenskarna kan fortsätta sin framryckning. Ryssarna, de är överraskade och förvirrade av den svenska attacken, försöker försvara sig men kan inte stoppa den svenska framryckningen. Och efter flera timmars hård strid så bryter den ryska fronten samman och de svenska trupperna kan se hur de ryska trupperna flyr hals över huvud och kan även förfölja de flyende ryska trupperna. Karl XII, han väljer att just följa de återstående ryska styrkorna söderut istället för norrut trots att striderna är över. Den svenska segern är total och ryssarna de led betydande förluster både i manskap och utrustning. Och det här är ytterligare en framgång för Karl XII. I september 1708 så hade den svenska armén nått Tatarsk som ligger 40 mil ungefär från Moskva. Omkring sig så kan de svenska soldaterna och de svenska officerarna se hur landskapet brinner. Man kan räkna till åtminstone 24 stora eldar som den ryska armén har anlagt för att den framryckande svenska armén inte ska kunna få någon försörjning. För det här är ju en taktik som man använder från rysk sida, just den brända jordens taktik. Man förgiftar brunnar, man fäller träd, man dödar boskap, man bränner upp hus. Man gör allting för att förhindra att de framryckande svenska soldaterna ska få någon försörjning. Så för att förhindra en hungerkatastrof hos en redan sargad svensk armé så tvingas den svenska kungen att revidera sina planer. Istället för att fortsätta mot Moskva så leder man in de svenska trupperna på en marsch söderut med riktning mot Ukraina, Europas kornbord. För man tänker sig att man kommer ner i Ukraina så ska man kunna hitta områden som kan försörja de framryckande svenska trupperna bättre. Man sitter också och väntar på en förstärkning av fler svenska soldater med både manskap och en tross som ska kunna försörja den svenska huvudarmén. Men problemet är att den svenska truppen under ledning av Adam Ludwig Levenhaupt möter en rysk styrka under Peter den Stores ledning. Och trots att det här slaget vid Lesna resulterar i en svensk seger så är det något av en pyrrusseger eftersom de förnödenheter som den svenska styrkan hade med sig för att kunna ansluta sig med de här förnödenheterna till den Karl XII:s armé, alla de förnödenheterna förstörs. Marschen mot Ukraina präglas av lidande och kamp. Hungersnöd är ett problem hos de allra flesta i den framryckande svenska armén. Och i de ödsliga skogarna där vägarna bitvis är helt omöjliga att passera så ser man både döda soldater och döda hästar liggande längs med vägarna. En känsla av uppgivenhet sprider sig bland de svenska soldaterna och man frågar sig vad man ska äta, vad man ska dricka, hur man ska klara sig inför den kommande vinterns köld. För vintern 1708-1709 blir en av de värsta vargavintrarna i historien. Beskrivningarna av kylan i Ukraina under julen 1708 är en av de mest gripande beskrivningarna i de karolinska dagböckerna som man kan använda som goda källor för information om de svenska soldaternas umbärande i Ryssland. Magnus Norsberg, som var civil och därmed möjligen inte drabbades lika hårt av lidandet av som soldaterna gjorde, beskriver hur han grät vid synen av de medfarna soldaterna under de kyliga veckorna. Citat, deras eländiga tillstånd var hjärtskärande att se och tårarna kunde inte hållas tillbaka. Överste Gyllenstierna skriver om hur, citat, vägen var full av döda män och hästar som hade frusit ihjäl och bagage och sjukvagnar som hade övergivits längs vägen, vilket skapade en mycket tråkig och ynkelig syn. Så Den ukrainska vintern 1708-1709 slår ytterligare hårt mot en redan hårt plågad och hårt sargad svensk armé. Så när vi kommer fram till våren 1709 så börjar det bli allt tydligare för Karl den 12:e och hans generaler att alternativen börjar ta slut. Om det ska nås en avgörande seger över tsar Peter den store så måste det ske nu under våren, sommaren 1709. Så när vi kommer fram till slutet av juni 1709 så samlar sig den svenska armén utanför den befästa staden Poltava. Poltava är en stad som låg på en höjd på den västra stranden av floden Vorskla. Och från Poltava så kunde man se ut över skogarna och ravinen och de vida slätterna runt omkring. Poltava var då befäst, vilket innebar att man hade en fästning som försvarades av drygt 4000 ryska soldater. Och det man från svensk sida skulle göra, det var nu att belägra staden Poltava. Men att belägra en stad, det är komplicerat. För att kunna belägra Poltava så behöver man isolera staden från omvärlden så att invånarna i Poltava inte får in någon mat, något foder, några förstärkningar eller någon ammunition. Så för att komma åt Poltava så bygger man runt staden ett nät av paralleller och löpgravar som man kan använda för att bevaka och genomföra attacker mot fästningen. Men den här belägringen av Poltava blir inte särskilt framgångsrik. För trots ihärdig eldgivning från svenskarnas sida så lyckas man från rysk sida fortsätta förstärka staden med fler soldater och med mer mat och mer ammunition. Dessutom så närmar sig ytterligare ryska trupper och ganska snart så kommer den ryska styrkan i Poltava-området att överstiga 50 000 man. Det här gör att modet i den svenska armén sjunker betydligt, för till skillnad från ryssarna så lider de svenska soldaterna brist på ammunition, krut, saknas även artilleri. Kavalleriet tvingas varje dag och natt att samla foder till sina hästar och material för att fortsätta med belägringsarbetena. Den 17 juni 1709 så inträffar ytterligare ett stort och hårt slag mot de svenska styrkornas moral. Kungen Karl den 12:e blir sårad i strid. Ett skott träffar den svenska kungen i hans vänstra fot och han plågades av värk och smärta så mycket så att han vare sig kunde sitta till häst eller leda sin armé. När vi kommer fram till slutet av juni nu då, 1709, så hade ryssarna etablerat ett väl befäst läger en halv mil norr om staden Poltava. För att skydda sig mot svenska attacker så hade man från rysk sida utnyttjat ett par skogspartier och mellan dem så hade ryssarna byggt 6 skansar eller redutter. Och situationen för svensk vidkommande ser väldigt mörk ut. Förråden av mat och foder börjar sina och även färskvattentillgången är knapp. I det här läget så är en reträtt tillbaka till Polen inte ett alternativ, för att det med säkerhet skulle leda till den svenska arméns totala undergång. Kungen hade dessutom fått bekräftat att den förstärkning som man eventuellt hade kunnat förvänta sig från Polen inte skulle komma. Så i det här läget så verkade den enda framkomliga vägen vara att försöka genomföra en attack mot den ryska armén som ju är numerärt överlägsen åter igen. Så natten till den 28 juni 1709 så bryter svenskarna upp för att genomföra anfallet mot den ryska armén. Planen, den var utarbetad av Rensköld och det var sannolikt hans avsikt att försöka göra så som man gjorde i Narva 10 år tidigare. Man skulle försöka göra det ryska lägret till en fälla, stänga inne fienden som därmed inte skulle kunna dra nytta av sin numerära överlägsenhet. Men för att göra detta så behövde svenskarna positionera sig nordväst om det ryska lägret, vilket innebar att man måste gå rakt igenom de ryska försvarslinjerna. Och tanken, det var att om den här marschen genomförs i gryningen, alltså väldigt, väldigt tidigt, så skulle man kunna överraska ryssarna och utföra en marsch genom försvarslinjerna utan några större svårigheter. Men här går ju allting fel. Det blir förseningar och det blir förvirringar. Redan från början så går det fel när kavallerichef Carl Gustav Kreutz ryttare rider vilse i mörkret, vilket ju resulterar i förseningar. Därmed så blir överraskningsmomentet ett fiasko. Man lyckas inte överraska ryssarna. Det ryska kavalleriet hinner ta ställning bland sina redutter. Dessutom hade ryssarna, utan att svenskarna var medvetna om det, hunnit bygga nya skansar i det öppna området mellan skogarna. Och de här var placerade i en rak vinkel gentemot de befintliga skansarna, vilket överraskar Rensköld och tvingar honom att omgruppera från en linje till en kolonn. Så nu så är han tvungen att gå in i öppen strid tidigt på morgonen den 28 juni 1709 istället för att smyga förbi skansarna som han hade tänkt att göra för att nå fram till det ryska lägret. Dessutom så hade ett rykte börjat sprida sig bland svenskarna att ryssarna var betydligt fler än vad de faktiskt var. Det pratades om att de ryska soldaterna uppgick till 100 000 man, vilket skulle vara mer än 4 gånger så många som de svenska. Den här siffran spred sig bland de svenska soldaterna och det skapade stor oro bland svenskarna, särskilt med tanke på att kungen, som alltid under det stora nordiska kriget fram tills nu, hade varit en ledande figur och med sin oövervinnliga optimism och sitt mod lett de svenska styrkorna. Han ligger ju nu sårad, tvingas bäras fram på bår och inte ens i närheten av att vara den fältherre som han varit under tidigare slag. Svenskarna möts omedelbart av ett förödande ryskt artilleri, vilket fyller hela området med en tjock svart krutrök. Trots att de blir förblindade så fortsatte det svenska infanteriet att rycka fram för att kunna ta sig förbi skansarna. Man lider stora förluster. Man skulle i det här läget ha behövt kanoner för att kunna beskjuta de ryska ställningarna, men det saknar man. På grund av bristfällig ordergivning så blev flera bataljoner svenska infanterister kvar vid en av skansarna som man förgäves försöker inta. Och i sitt underläge och utan stöd från artilleriet så hade de inget effektivt sätt att försvara sig på. Medan de övriga trupperna fortsätter att avancera så tillåter befälhavare Carl Gustav Roos att stridigheterna vid den här skansen fortsätter. Och snart så är de svenska infanteristerna inringade av tsarens trupper. Och när man ett par timmar senare lägger ner sina vapen så är det bara 400 av 2600 soldater som startat slaget som är kvar. I stridens hetta så kräver kungen, vars livvakter nu har decimerats en efter en, att få vara mitt i händelsernas centrum. Båren som kungen ligger på har träffats av kulor. Hästarna som har burit båren har skjutits sönder. Men man lyckas till slut hjälpa upp Karl den 12:e på en häst. Man lyckas binda ihop de blodiga såren kring hans fot så pass hjälpligt att han kan ta svärdet i sin hand och rida ut för att hjälpa sina soldater. Men när kungen väl har kommit upp på hästen så har den svenska armén redan besegrats så pass mycket att kungen inte kan göra någon skillnad. En 2 kilometer lång front av ryska soldater har radat upp sig för att möta det slutliga svenska anfallet, och snart så blev svenskarna fångade som fågeln i en snara, och ingenstans kunde de fly, som en av deltagarna vid slaget skrev senare. Man har också beskrivit det hur de svenska soldaterna springer framåt med döden framför ögonen, och innan de ens hinner höja sina vapen så bryter infanteriets vänsterflygel samman med ett dån av musköteld. Medan general Levenhaupt desperat försöker få de flyende soldaterna att återvända till striden. Den långa och utdragna striden är över, och det här är en strid som ju de svenska soldaterna väntat på i 2 års tid. Det här är ju en strid mot den ryska armén som man från svensk sida har sökt. För det är ju så att det är Karl XII som har dragit den svenska karolinska armén in i Ryssland för att försöka besegra Peter den store och hans armé. Rensköld har blivit till fångatagen, vilket leder till att kungen, trots sin skadade vänsterfot, ridandes till häst lyckas samla resterna av sin armé och skyndar sig bakåt till Trossen. Efter lämnar de sig tusentals döda och svårt sårade svenska soldater som ligger i den brännande solen på slagfältet vid Poltava. De svenska kropparna blir plundrade av allt på som hade något värde. De låg i högar, och det är svårt att föreställa sig den här synen som skulle ha mött den om man hade tagit sig till ett slag som Poltava och skådat den förödelse som blev resultatet av ett sånt här slag. Men de få överlevande svenska soldaterna drar sig söderut med ryska trupper hack i häl. Den ryska tsaren Peter har utlovat en belöning på 100 000 rubel och befälskap för den som kan fånga in Karl den 12. På eftermiddagen den 30 juni så anländer de flyende svenska soldaterna till byn Perevolojna, där kungen överlämnar befälet till Levenhaupt. Tillsammans med sin hovpersonal, några ämbetsmän och kosackledaren Mazepa så korsar man den floden Dnepr. Karl den 12 är ju fortfarande sårad, han ligger till bår. För att rädda sig själv så planerar Karl den 12 att söka sig till det osmanska riket och där möta upp sin armé i Otsjakov i Svarta havet. Bland de soldater som är kvar så råder stor oro. Hungern och utmattningen är ju fortfarande omfattande, och stridsmoralen är väl om möjligt ännu lägre än den var tidigare. Men eftersom alternativet är att hamna i rysk fångenskap så följer man ändå sin kung söderut. Men den här flykten, den är ju oerhört oorganiserad. Befäl lämnar sina trupper för att ta sig till säkerhet på andra sidan floden. Vagnar krossas, används som flottar. Hästar tvingas ner i det strömmande vattnet. Soldater skjuter ihjäl varandra i kamp för att ta sig över på de bräckliga farkosterna. Så det här är en svensk armé i total upplösning som flyr från slagfältet i Poltava. Och den 1 juli 1709 så kapitulerar den kaosartade svenska armén för den ryska tsaren klockan 11 den 1 juli 1709. Runt 20 000 svenskar, inklusive 1600 kvinnor och barn, blir ryska fångar och förs i triumf till Moskva. 3/4 av dessa skulle aldrig återvända hem. Medan tsaren hyllades av jublande folkmassor efter segern i slaget vid Poltava, så fortsätter den svenska kungen Karl XII mot den turkiska staden Bender. Karl XII:s armé är ju helt i spillror och det svenska stormaktsväldet står inför sitt stora sammanbrott. Men Karl XII, han vägrar någonstans att inse det här. Med envishet så fortsätter han att smida nya krigsplaner. Han kanske, eventuellt, vilket han tänker sig kunna göra, övertala den turkiska sultanen att gå med på en attack mot den ryska tsaren. Och det blir där som vi slutar dagens avsnitt. Vi kommer att fortsätta och följa Karl XII:s äventyr i Bender och zooma in på kalabaliken i Bender i nästa avsnitt. Men nu kan vi konstatera att framgången har vänt för svensk del. Karl XII:s karolinska armé som varit så framgångsrik under de första 8-9 åren av det stora nordiska kriget är nu tillintetgjord. Man är totalt besegrad vid slaget vid Poltava. Och det här är ju någonstans det som gör att det svenska stormaktsväldet så småningom faller samman. Men vi är ju ändå bara fortfarande på år 1709. Vi har faktiskt inte ens kommit halvvägs in i det stora nordiska kriget. Mycket kvarstår fortfarande att berätta om, vilket jag kommer att göra i kommande avsnitt. Men nu är jag färdig för den här veckan med slaget vid Poltava. Jag säger stort tack till er som är patrons på patreon.com/kungarochkrig. Så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Då jag då alltså ska prata om kalabaliken i Bender. Ha det så bra till dess. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.